Hej och välkomna till podcasten The Streets Will Never Forget. Det är ju bråda fotbollsdagar här i podcasten och det har kollats en hel del fotboll nu den senaste veckan. Vi släppte ju ett avsnitt, var det väl i lördags blir det va, som handlar om pågående VM i Qatar. Jakob, har du hunnit få någon sömn den senaste veckan?
Ja, matcherna ligger ju bra i tid. Hela dagarna är ju fyllda, men man får i alla fall sömn om natten.
Ja, samma sak här. De ligger väldigt bra i tid som sagt. Och det är inte som Brasilien VM 2014 där man måste vara uppe vid 3 på natten för att kolla något gruppspelsmatch mellan Japan och Costa Rica. Liksom. Utan de ligger bra i tid och även jag har fått sömn. Tack för att du frågar.
Ja, men det bryr inte jag mig så mycket om.
Okej. Nej, du bryr dig om fotboll, Jakob. Ja. Och du bryr dig en del om Allsvenskan. Ja. Precis som jag också gör. Vi skiftar fokus lite under VM-tider och kommer väl med ett försenat allsvenskt avsnitt. Sen att det är försenat, det har ju sina orsaker, men det ska fortfarande bli väldigt kul, Jakob. Vad tycker du?
Ja, nej, men det ska bli kul. Nu har hypen kring allsvenskan är ju dött lite här. Och
då släpper vi ett avsnitt.
Nej, men alltså så här, det är ju också lite skönt då när det precis till slut så var i alla fall jag väldigt trött på allsvenskan. Det togs ut 11 år hit och dit och det snackades om Häcken, det snackades om väldigt mycket Häcken och så vidare. Ja. Alltså det var väldigt mycket snack om det och det har varit alldeles för länge i mig nästan. Ja. Så nej, men det var ju skönt att få den här lilla pausen och hinna tänka lite på vad det faktiskt var som hände under året. Och
sen så jag tycker det här avsnittet är en ganska snygg kontrast mot det vi var inne på lite tidigare nu, VM i Qatar. Allsvenskan är väl precis allt det som VM i Qatar inte är. Det vill säga genuin glädje, kärlek
och dålig fotboll.
Och dålig fotboll. Ja, det har inte bara varit bra fotboll i VM så här långt heller. Men,
bättre än allsvenskan.
Ja, absolut, absolut. Det kan det väl vara. Nej, men vi tänker ju så här i alla fall. Det blir ju en vi vill ju fånga er lyssnare. Så vi kommer ju inte ta ut ett tremannamittfält som, eller ja, det blir ett fyrmannamittfält eftersom att vi alltid kör 4-4-2. Men ett fyrmannamittfält som bara består av Häckenspelare. Vi har ju en, inte en liten twist på det, men en subjektiv twist har vi i alla fall på dagens elva. Vi har tagit ut 11 stycken spelare och en tränare som snarare har tilltalat oss och kanske inte bara rent prestationsmässigt på planen, även fast några av spelarna såklart har gjort en väldigt fin säsong. Men kanske lite mer att de har tilltalat oss rent, men vad ska man kalla det för? De har träffat oss i hjärtat, Jakob, kan man säga så?
Ja, de har väl överraskat oss helt enkelt, ja, alltså, i sin helhet.
Trevliga överraskningar blandat med kanske några lite mer självklara spelare, men främst trevliga överraskningar. Mm, ja. Jag blev positivt överraskad när jag såg din del av elvan också som du hade valt ut idag, Jakob.
Ja, men det har ju funnits en del bra tränare. Högmo förde Häcken från nedre halvan till ett guld. Imponerande såklart. Rydström som har gjort underverk med Kalmar. Jocke Persson.
Som du har fått upp ögonen för nu lite på sistone också, eller? Ja, men visste du vem man var för en månad sedan?
Nej, jag hade ingen koll på det. Jocke Persson som gör alldeles för bra grejer med Varberg med minimala resurser. Så det har funnits många, men den som jag har valt ut i det här fallet är Kim Hellberg i Värnamo. Trupp som jag trodde inte så jättemycket om den inför i alla fall. Var inte jätteimponerad. Tog in Marcus Antonsson och där tänkte man ju, jaha. Tog väl inte in så jättemycket egentligen inför säsongen och gjorde sin debutsäsong i Allsvenskan. Men Hellberg har verkligen fått till det och han är ju lyft Antonsson till nya höjder till exempel. Men även fått ut max av i stort sett varenda spelare. En sån som Magashi på mittfältet har ju gjort en superfin säsong. Backlinjen ser stabil ut, de är svårspelare men samtidigt kan de ha ett eget spel om man ska säga som faktiskt är hållbart. Det är inte bara upp och parkera bussen och sen så åker man ändå ur sin andra säsong som många har gjort.
Progressiv fotboll på något sätt.
Ja, verkligen. Men de har också så här en skön mix eller om man ska säga. Det är inte bara ett naivt rullande som typ Sirius kan stå för ibland. Utan det är verkligen alltså, en blandning mellan att kunna försvara men samtidigt kunna göra någonting själv och skapa med det egna bollinnehavet. Och det har verkligen imponerat mig. Och det har ju varit lite spekulationer här om Hellberg ska bli kvar i Värnamo. Någonting som jag förstår såklart. Det är många klubbar som letar tränare och har letat tränare. Han har gjort det bra, han är ung och spännande. Men alltså den här rekryteringen av han nya Anes Mravac som assisterande, som jag har förstått det är...
Han kommer från Sylvia, va? Gör han inte det?
Ja, det har han väl varit.
Ja, jag är ganska säker på det.
Ja, men det tyder ju i alla fall på att... vi diskuterade ju det här om dagen att det hade varit lite oskönt om han, nya assisterande tränaren då, Arnes i det här fallet, går in och med tanken av att jobba med Hellberg och sen sticka Hellberg. Så det är väl någonting som i alla fall talar för att han blir kvar. Och det är väldigt viktigt för Värnamo som riskerar att tappa väldigt många spelare nu här inför nästa säsong. Och det är även bra för Hellberg, tror jag själv, att han får liksom så här komma in i kostymen lite. Det var väl hans första år som huvudtränare och... alltså, det riskerar alltid bli ett tufft andra år, men det är också nyttig rutin för en så ung tränare.
Ja, jag ska bara tillägga det. Anders Mravac, han var i Sylvia, sen så gick han ju och blev assisterande tränare för IFK Norrköping i år. Ja. Men jag kommer ihåg, när jag var på NT så tror jag pratade med honom någon gång där när han tränade Sylvia. Men de, och även Kim Hellberg har ju ett förflutet i Norrköping, så det blir väl någon slags...
Ja, han har väl fått någon så här typ ryktad, var någon sån striker whisperer.
Ja, just alltså, det, just att han har fått igång en jävla massa strikers.
Ja, men alltså Totte och så vidare i Norrköping, Karl Holmberg med väl. Alltså att han kan få igång sin spjutspets, om man ska säga. Och det är otroligt viktigt i ett lag som till exempel Värnamo, som inte har 11 kvalitetsspelare, utan där är det kanske 2-3 som sticker ut.
Vi har ju sett de senaste säsongen också med Degerfors och Viktor Edvardsen och sen Selmani i Varberg. Man måste ju ha en anfallare som faktiskt gör mål för att kunna ha en chans att stanna kvar. Sen så tror jag nog ingen hade vågat tro, eller för Värnamo-supporterna då, hoppas på att Värnamo skulle sluta på en 10:e plats, vilket de gör i år. De gör ju en otroligt stark höst. De var ju, låg väl och fightades i botten på...
där i slutet av sommaren så kände jag så här, okej, nu var det roliga slut. För de gjorde det bra i början ju. Tog poäng bland annat med typ lag som Malmö hemma till exempel. Men sen så där i slutet av sommaren, eller under sommaren, så tänkte man ju att nu är det roliga slut. De låg där precis ovanför kvalplats typ. Men sen så bara går de och vinner med Bayern. Och liksom, alltså, de är bra med ett storlag. Det är också någonting väldigt bra. Alltså. Ja.
Och sen jag misstänker ju att liksom, utan att ha gjort någon större research på det här, så stavas väl den framgången eller framgångshösten Marcus Antonsson, för han var ju
han var väl
med i vassen, eller vad man ska säga, med och lurade i vassen i skytteligan, kanske inte skytteliga toppen, för den sprang ju Jeremejeff ifrån väldigt tidigt med, men när han kom igång så kom ju också Värnamo igång.
Ja, men sen, samtidigt då, så här, det är ju inte så att Antonsson är en spelare som sprang från egen plan här. Nu gjorde han det någon gång. Men alltså, så här, det är inte så att han gjorde 10 av sina... Ja, exakt. Men det är inte så att han gjorde 10 av sina mål genom soloprestationer från eget straffområde. Utan det är också ett spel som leder fram till att anfallaren, i det här fallet Antonsson, ska få chanserna.
Precis.
Och sen att han var så effektiv, det är ju ett stort plus.
Han måste ju haft... Jag har inte kollat på det här, men han måste ha haft ett extremt högt XG. För det är väldigt många mål han gör liksom, straffområdet där han rullar in bollen.
Ja, men typ liksom, det med Norrköping där han står på linjen.
Och det är liksom, för övrigt det mest sinnessjuka mål jag någonsin har sett.
Ja, det var väl med på Jonas Dahlqvist, Lissa. Ja, Anders Johansson trophy.
Ja, jag vet. Vi ska
Andreas
inte,
Johansson trophy.
Ja, precis, vi ska inte fastna där. Men det målet som vinner där, Viljo Sveberg, är ju... Alltså, det går ju inte att slå, för det är ju så fult. Det är så otroligt.
Men jag tänkte på den. Jag såg
det här är mycket mer osannolikt. Gottsvillig Paul får väl bollen i ryggen och så flyger den.
Det är sån här YouTube-film, roliga mål liksom.
Det där händer inte i Sverige.
Nej.
Det där händer ju i någon andra liga i Mellanöstern.
Ja,
exakt.
Ja.
Om man ska vara lite så raljant.
Ja.
Jag hade Värnamo som tog sist i mitt allsvenska bett inför säsongen.
Ja, jag hade dem med näst sista. Alltså,
total jumbo hade jag dem, som Sundsvall, Helsingborg och Degen. Så jag var ju ganska nära ändå. Men Värnamo var det laget som faktiskt fick mig att ha fel.
Mm.
Men Kim Hellberg ryktas ju också till en väldigt många klubbar. Sen så fick vi väl höra här på KFF Live-podd att han inte verkar vara så aktuell för något... någon annan förening.
Nej,
än
det var Lyon som sa det där.
Precis.
Ja, man har ju inte hört så mycket om några namn efter det till Kalmar i det här fallet. Men sen också så här, han får jobba med Jonas Thern nära. Och det hade nog varit en upplevelse i sig. Mm. Men då, även att det som jag tycker är roligt är att det har varit mycket Jonas Thern fram till, ja, kanske i somras typ. Mm. Alltså så här, när de gick upp till Allsvenskan, då var det Jonas Therns bedrift, ja. Inte Robin Asterhed då, som gick till Malmö sen som chefscout. Men även här under första halvan när det gick på att ja, men det är Jonas Therns lag, det är Jonas Thern som styr, Kim Hellberg är bara någon marionett typ. Men sen efter sommaren så fick ju verkligen Kim Hellberg den credden han förtjänade. För det är ju inte så att huvudtränaren bara står där och ska stå där
han för, att han är en pärmtränare som du säger. Liksom. Nej, alltså, han hade ju inte fått den uppmärksamhet som han har fått i media och från andra föreningar som han faktiskt har fått om det hade varit så att han var en marionett.
Nej, och han verkar också vara väldigt down to earth när man liksom har hört intervjuer och sånt med honom.
Ja, men en likeable snubbe liksom.
Ja, alltså verkligen. Alltså, en av de spännande tränarna som kommer fram här i Allsvenskan och i svensk fotboll överlag.
Precis. Går över till målvakten då, Jakob.
Mm.
Det enda du sa till mig innan vi skrev ihop den här elvan lite snabbt var att jag inte får välja för många Kalmar FF-spelare. För att jag vet inte, jag tycker inte att jag är speciellt färgad. Men
ja, det är du. Det
ja,
är
men det
du.
Kanske är jag. Jag kanske
Alexis
har helt
McAllister fel. Alexis McAllister i Kalmar FF.
Ja, vi behöver inte ta upp det igen. Det var lite pinsamt.
Jag ska ja, det var det.
Ja, jag ångrar det. Jag ångrar att vi inte klippte bort det också egentligen. För ja, det blev lite konstigt. Strunt i det nu. Målakten då är ju såklart Ricardo Friedrich.
Och ja, men alltså, jag köper den här.
Med liksom objektiva glasögon på så är ju han den målvakten som faktiskt har utmärkt sig allra mest. Jag tänkte säga på både gott och ont, men på alltså den stora majoriteten så är ju på gott. Men han var ju lite knäpp i slutet av säsongen också. Ja. Jag som Kalmar FF-supporter återigen tyckte att han var lite rolig att följa. För att han hade ju de här märkliga nojer-utrusningarna. Ja, men jag vet inte, var och varannan match eller så de sista 10
var ju att han har haft dem, alltså nu har du sett väldigt mycket mer Kalmar FF för mig den här säsongen. Men det kändes så att han hade de här utrustningarna i sig typ hela tiden nästan.
Mm.
Men att han blev mer och mer djärv i det. Han fick så bra självförtroende att han var ute vid mittplan och tog emot bollar och sånt. Och han var ju lite svajig ibland.
Ja, men mot Elfsborg så hade han väl 3-4 utrustningar och han hade full kontroll.
Han hade någon, vi var ju på plats där på Guldfågeln Arena med Sundsvall typ.
Ja,
där
sista
också, matchen. Ja, där också var typ såhär, Kalmar ledde med 1-0 eller 0-0 när han sprang ut såhär och jag tänkte men han löste det.
Nu rösnar till lite här.
Ja, exakt. Men ja, nej, verkligen nej. Positiv över.
Så det är, om vi ska prata om, som sagt, det här är ju en subjektivt valt lag. Och jag väljer ju som sagt Ricardo Friedrich främst för att han är så, har varit, enligt mig, Allsvenskans bästa målvakt. Men också för att han är, alltså han har ju lite karaktär. Det är inte, jag vet inte, Pontus Dahlberg som bara är en duktig målvakt och that's it. Jag kommer ihåg att man pratade väldigt mycket om förut när jag spelade ishockey att alla målvakter måste vara lite galna. För annars blir man inte en målvakt.
Men målvakt är ju den konstigaste. Ja. Nu gör jag kaninöron med händerna. Men alltså, alla mål, till exempel handboll, också konstiga människor som står i mål typ.
Det är de har personlighet liksom. Och på både gott och ont. Och det kan väl få dem att göra lite sådana här utrustningar. Alltså, det är mitt starkaste minne kanske som jag har från Ricardo Friedrich den här säsongen. Förutom att han har gjort otroligt bra räddningar. Är ju att han var ju skadad. Eller han var borta i alla fall mot IFK Värnamo. Då kan man ju tänka sig att han kanske stannar hemma då eftersom att var...
Det hade jag gjort.
Ja, men precis. Jakob Nalerius hade stannat
Värnamo
hemma.
Värnamo en höstmatch borta.
Ja. Ja, men precis. Och sen så var vi ju faktiskt mitt uppe i en Europastrid där, så det fanns ju ändå sportsligt intresse för den matchen. Men som du säger, men det hade inte varit konstigt om han stannade hemma och såg matchen på TV.
Eller det var väl andra skadade spelare som inte hängde med till exempel.
Ja, precis. Jakob Kinberg får i alla fall stå och göra en jäkligt bra match. Det ska vi inte gå in på. Men så kommer det ju ut då på Twitter efter matchen videos på Ricardo Friedrich i publik. Inte ens på bänken.
Nej.
Utan i publiken hejades på Kalmar FF. Där bestämde jag mig nog för att Ricardo Friedrich är min favoritspelare i hela Allsvenskan till och med. Det är så mycket passion i den där kroppen. Och det är inte helt självklart att man ska att en spelare kommer till Kalmar och tycker om föreningen så mycket. Det finns många legoknäktar som har gått hit och kommer gå hit. Men han känns verkligen som en genuin liksom, Kalmar FF-supporter. Och sen har vi ju faktiskt en ganska fin tradition med många brasilianare i laget. Men Ricardo Friedrich, fantastisk människa.
Det är
människa,
väldigt osvenskt i sättet också. För jag kommer ihåg i början av säsongen, då sa jag nog till dig att jag tyckte... han var väldigt annorlunda. Typ så här, han bjöd på fika vid nollor och sånt. Ja. Det är en grej, men alltså så här, typ han var väldigt så här nära fansen tidigt. Och det, tyckte, det är väldigt osvenskt. Det är inte många
alltså, så här, ja, men gick ut och tog bilder med fansen. Och,
ja, men liksom så här, gick ut och pratade öppet om att ja, men vi ska göra det med hjälp av er. Ja. Och, alltså, så här, alltså verkligen var väldigt nära fansen.
Och det är viktigt också i en sån klubb som Kalmar FF, eller förening som Kalmar FF.
Ja, verkligen. Alltså i en så här liten stad som det ändå är. Alltså att Kalmar-supporten har verkligen tagit till sig Friedrich på ett annat sätt än vad jag tror de hade gjort om han inte hade varit så nära supporten. Nej. Eller vad man ska säga. Plus att han är för jävla bra målvakt.
Han har räddat jättemånga poäng för föreningen den här säsongen.
Ja, verkligen. Nej, men då rör vi oss vidare mot den första utespelaren i elvan. Och vi börjar som vanligt på högerbackspositionen. Och där har vi tagit ut en spelare som jag måste skryta med att jag hade koll på, för han är ju faktiskt från mina hemtrakter.
Vilket inte är någonting att skryta om.
Nej, i sig är det inget att skryta om. Men jag tror inte många andra allsvenska supporter hade koll på Elias Boussaïen innan den här säsongen. Han har gjort en makelös resa från Division 2 i Kristianstad till allsvenskan på mindre än ett år. Ett drygt halvår faktiskt. Och han är ju en starkt bidragande orsak till Degerfors otroligt mäktig upphämtning faktiskt här under höstsäsongen. Var helt okej i Kristianstad, var ingen superstjärna, gjorde inte 15 mål som wingback, men han var bra helt klart. Gick till Lunds BK i Division 1 och där stack hans statistik ut väldigt mycket som jag förstår det, alltså de här spiders och sånt. Och ja, Patrik Werner i Degerfors plockade upp honom. Det gick väldigt fort. Jag snackade med honom i somras när det blev klart att det gick väldigt fort den här värvningen, och han kunde knappt förstå det. Och han tänkte väl att han knappt skulle få spela någon minut den här säsongen. Och han har ju tagit en ordinarie startplats och gjort både mål och flertalet assist. Bland annat den där väldigt viktiga assisten till Rasmus Nörqvist borta mot Malmö när de säkrade kontraktet. Och han ryktas bland annat utomlands och det är flera landslag som rycker igenom. Finland tror jag och Tunisien om jag inte har helt fel. Men det är väl någonting som också skvallrar om vilken otroligt fin säsong han har gjort. Alltså från division 2 till landslagsdiskussioner. Alltså ändå är ju rätt hyfsade landslag. Det är inte så här att han ryktas till Samoa, utan det är verkligen ändå hyfsade landslag. Och nej, han var... Jag tänkte så här när jag skulle ta ut högerback här att det stod mellan Johan Karlsson i Kalmar, som också överraskade väldigt mycket på mig, och mellan Boussaïen. Men jag tyckte det ändå var roligt den här resan Boussaïen har gjort. Och
ja, men när du står så nära honom också på ett professionellt plan på något sätt. Och den här då lokala kopplingen såklart. Det är klart att du tycker han är intressant. För mig som varken har en professionell koppling till honom eller en lokal koppling, så är jag ju också väldigt imponerad av honom. Och jag ska inte avslöja för mycket nu då, men vi har ju några andra Degerfors-spelare i den här elvan som har imponerat på oss. Du nämner Rasmus Örqvist som jag hade verkligen ingen koll på honom.
Nej, inte jag heller.
Innan han kom till Degerfors i somras var det väl också. Degerfors var ju ännu längre ner i skiten än vad Värnamo var där.
Ja,
inte bara ett tag, utan
ja,
ända till
sista gången. Efter sex matcher och sex raka förlust, och de har förlorat med 5-0 eller
någonting. Ja, vi förlorade med typ så här, vad var det? 6-7-0 mot Elfsborg.
Ja, 5 eller 6.
Ja, precis.
Hemma dessutom.
Ja, hemma. Alltså, och målen som gjordes där var ju, det var ju liksom, Elfsborg gick in med bollen.
Och Lund med 2-0 mot det sämsta Sundsvall jag någonsin har sett. Och sen vände de i den matchen.
Det säger det. Ja. Så det är en mäktig upphämtning de gör. De slår ju också Kalmar FF hemma när Kalmar FF var i en väldigt bra form, och det var väl en, det tyckte man väl skulle vara en promenadseger för bortalaget, men icke som icke. Men Boussaïen, som du säger, jag är ju också väldigt imponerad av honom, och det här visar också hur snabbt det faktiskt kan gå för en fotbollsspelares karriär. Vi ser ju de flesta som gör den här typen av karriär från division 2 till allsvenskan på bara några månader har väl ofta hamnat i Varberg.
Ja, men det är ju det jag tycker är häftigt, att det har blivit mer. Innan Varberg kom upp så var det ju nästan ingen som gjorde det.
Nej.
Och nu är det både Varberg, kolla lite längre ner i divisionerna, Degerfors gör det också, alltså, men det har blivit vanligare överlag. Även man hör Norrköping har provspelare från Division 1 till exempel. Alltså, Degerfors signar Division 1-gubbar på löpande band, känns det som. Alltså, det är kul att de, för det finns många duktiga spelare i till exempel Division 1, även Division 2, som går att, ja, som Boussaïen, går att göra någonting av. Och, alltså, han är säkert mångdubblat sitt värde. Alltså, eller det är jag säker på. För han kan ju inte ha kostat mycket när han gick till Degerfors.
Ja, men alltså rent tekniskt så tycker inte jag, av de få liksom Division 2, Division 1 matcherna jag har sett, så behöver det inte skilja så fruktansvärt mycket mot allsvenskan. Alltså, det är ju oftast tempot som är skillnaden, och så är det väl alltid när man går upp i en, går till en bättre liga eller går upp i någon division. Jag såg IFK Österåker mot Täby FK heter de, eller FC, i kvalet till ettan här, slutkvalet till ettan. Och jag blev jäkligt imponerad av Täby då, för de hade många väldigt så här, tekniska spelare, men de saknade, man förstår att de saknade tempot. Mm. Det går inte riktigt lika snabbt, men Nej. Det finns väldigt många tekniskt duktiga spelare liksom. Mm. Så jag förstår att den här typen av liksom, kometkarriär kan man väl kalla det för, existerar.
Ja, och Bosse är ju inte heller jätteung, jag tror han för 97 eller någonting, så alltså, det var ändå, det var 25 då.
Ja, rätt i tiden för åldersmässigt också.
Ja, exakt. Men alltså så här, det var verkligen typ sista chansen, om man ska säga. Om det ska kunna bli någonting så här bra. Alltså kunna säljas utomlands till exempel. Eller alltså någonting sånt. Alltså att han fick den chansen nu när den väl gavs. Liksom att det är väldigt kul att det inte bara måste vara 17-åringar som spelar i Division 1. Utan det kan vara en 25-åring till exempel. Som spelar i ett halvdant Division 1-lag. Det är ju inte så att Lunds BK har något häng på Superettan, utan nej, de är mediokra.
Ja, men vi går över till mittback nummer 1 då, Jakob. Där har vi en, jag vet inte, den känns kanske lite överraskande, men när jag bara scrollade igenom alla lag när jag skrev ner den här elvan, så följer jag ändå för Marcus Mathisen. Jag tycker han är en underhållande mittback på ett sätt, för att han är ju en gammal mittfältare, defensivt lagd mittfältare, och har ju det här som inte bara jag gillar, utan många gillar väl det, ett hårt jäkla skott, och kan väl dra till lite från var som helst.
Kommer du ihåg hans mål mot Helsingborg när han spelade i Halmstad i allsvenska kvalet? Han drog ju någon Cruyff-vändning och sen så drar han till med vänstern, tror jag. Avgör ju där. Jag tror han gjorde 2 mål den matchen. Ja. Han vände ju på egen hand mot Helsingborg. Precis. Det var ju den matchen när Jordan och Henke bråkade med supporterna.
Jag kommer också ihåg liksom hans tid i Falkenberg, som han var då var han ju ganska utstående i ett Falkenberg som just nu eller idag spelar väl i ettan.
Ja, liksom.
Men jag tycker han är som sagt ganska intressant, för han blandar och ger rätt mycket.
Ja, det är
Han är som sagt inte mittback, men han har väl satts ner där, som du var inne på tidigare, i ett Sirius som vill vara väldigt bolltrygga. Han har ju väldigt bra fötter, men ibland så får jag uppfattningen om att han kanske är lite för
naiv. Ja, alltså, naiv. Djurgården borta, vi kollar ju på den. Precis. Alltså där han ska ta emot bollen i eget målområde, inte staffområde, utan målområde. Och så bara missar han, så Edvardsen får ju öppet mål. Det blir mål på ett motlägg där.
Ja, precis. Ja, men det är naiv, men också kanske lite övertro på sin egen förmåga. Och det tror jag kanske är Daniel Bäckströms fel eller förtjänst, beroende på hur man vill se det.
Samtidigt, det är väldigt utvecklande för spelarna. Precis. Alltså det är likadant som Sebastian Olsson i Degerfors, är också en gammal mittfältare som spelar mittback. Alltså, om man vill ha possession så finns det väl inget bättre sätt än att ha en bolltrygg mittback helt enkelt. Och Mathisen är ju verkligen en sån, och det är ju exakt så Sirius vill spela. Men sen om de ska ta kliv, då kanske man behöver tänka lite mer cyniskt eller så. Men det är ju hela grundfilosofin som sådan. Mm. Mathisen är ju verkligen, helt ärligt, tycker jag nästan har varit bäst i Sirius i år.
Ja, det har han väl varit. Kanske inte någon superkonkurrens. Vad heter han? Bjarnason?
Han var också bra. Men liksom så här, Kouakou var bra i våras, men stannade ju helt efter Zeidane såldes i sommar.
Det var mål i sista matchen nu, var, tror jag.
Kouakou, han fick mot Sundsvall där. Men liksom, det är ju, det finns ju inte jättemånga att välja på, men Mathisen är verkligen, man vet vad man har honom. Ja. Men han kan blanda och ge.
Han är också en ledare liksom, som man ändå tycker om. Sen vet inte jag så mycket om honom personligen. Liksom, dansk som skjuter hårt. Det räcker för mig på något sätt. Och en gammal mittfältare som såklart har en liten offensiv spets också, och spelar mittback, gör en del mål. Gjorde 3 i år bara, men han är ändå mittback liksom.
Ändå en mittback som inte är, det är inte så att han är Van Dijk på huvudet, liksom så här, att han, eller Lars Sätra som hade också någon så här streak där han gick in bollar, utan Han är verkligen, ja, det är skicklighet när
han spelar i ett Sirius som vill ha bollen på marken snarare än ha bollen i luften.
Och inte som gör så mycket mål.
Nej,
liksom, så.
Precis. Ja, men vi springer raskt över till tvåan då.
Ja, det här, jag satt och tänkte så här också. Alltså,
jag tycker det här är klockan, för jag var inne på honom också. Kan säga.
Ja, men jag satt och tänkte på mittback. Du hade ju skrivit Mathisen redan. Så satt jag och tänkte, ja, vem ska man ta? Och sen bara föll Gustav Lagerbielkes namn ner i knät på mig. Och jag bara, hur kunde jag inte tänka på det? Ja. Liksom? För detta är ju en spelare som jag är så oerhört imponerad av. Han kom ju också in till Degerfors i somras. Från Elfsborg på lån. Tidigare Västerås, har väl inte spelat så jättemycket allsvensk fotboll tidigare, utan mest med Västerås innan han värvades till Elfsborg då. Och han har ju varit otroligt bra. Han har ju gjort mål på huvudet, han har ju varit deras överlägset bästa defensiva spelare, och han är även otroligt trygg med fötterna, tycker jag. Alltså så här, att det är en modern mittback på
jag
så sätt.
Jag tänkte precis säga det.
Han kan göra allt, och han är också rätt snabb för att vara mittback liksom. Mm. Han är inte en sån Mathisen är ju lite långsam till exempel. Det är inte en sån mittback, utan han är verkligen kvick, bra på huvudet, bra med fötterna. Han är väldigt komplett, skulle jag säga.
Han är väldigt mogen för sin ålder också. Han är bara 0-0 liksom. Mm. Går in och gör sin första allsvenska säsong. Är ju bänkad i princip hela tiden i Elfsborg. Men alltså, kollar man på vad han hade för roll i Västerås i allsvenskan, han var ju straffskytt liksom.
Ja, ja.
Alltså, och hur gammal var han då? Ja, men 20, ja. 21 liksom.
Ja.
Det är inte alla mittbackar som är 20 år gamla som är straffskyttar för ett superettanlag.
Det
är typ ingen. Det tycker jag tyder ändå en hel del på någon slags, men inte bara kompetens utan mognad, och kanske att han är en ledare
liksom.
Precis, för sin ringa ålder. Och går in liksom och med flera förändrar Degerfors säsong helt och hållet. Tycker du har pratats lite för lite om honom och Degerfors i
Ja, det var väl nu på slutet när de liksom löste det, eller vad man ska säga. Men alltså, även tid, hade de åkt ur sig eller fått kvala, han hade ju fortfarande gjort en bragdartad insats. Ja. Och man ska inte slänga sig med ordet bragd, men det är verkligen det han står för. För han har knappt spelat allsvenskan.
Nej, nej.
Och han har verkligen lyft det här försvaret till nya höjder. Liksom, det såg otroligt skakigt ut i våras. Mm. Men sen kom Lagerbielke in och helt plötsligt ser det ut som att han är orubbligt. Liksom.
Han har ju lyft sina spelare runt om också. Det är Sebastian Olsson som var väl kapten på slutet, tror jag.
Ja.
Liksom, han var ju inte något speciellt. Han var ju en del av den här otroligt skakiga backlinjen i våras och i somras.
Men liksom så lite övermodig med fötterna och så här. Det såg bara skakigt ut. Men nu på slutet så är det verkligen...
Just den egenskapen att kunna lyfta spelare runt omkring sig, backlinjen, är ju... Det är en egenskap inte alla har. Det vet man ju om man kollar på Real Madrid. Mm. Liksom att när Sergio Ramos försvann, då försvann ju Varane också.
Ja.
Det var inte alls samma spelare. I början så var det lite likadant med Militao, att han var inte alls lika bra. Nu har han kommit tillbaka till det. Men Gustav Lagerbielke, det ska bli intressant att se. Han är väl bara utlånad till Degerfors, va?
Ja, han är väl tillbaka i Elfsborg.
Precis, och han måste ju ta en plats där nästa säsong. Så för 3 mål på 14 matcher, då är det väl inte 14 matcher heller i Degerfors. Jag tror inte han gjorde något i Elfsborg. Så jag vet inte, 3 mål på 10-11 matcher som mittback i... Ja, det är ju...
Och då tar vi inte straffarna i det.
Nej, precis. Det ska poängteras.
Ja, men jag tänker att detta är en framtid landslagsspelare.
Ja,
nu ska man inte ropa hej än, men
nej,
alltså,
det
lilla han har visat är otroligt bra. Alltså, jag vet inte vilka andra framtida mittbackar har. Vi har Isak Hien. Hjalmar Ekdal.
Ja, och sen så, vad heter han i... herregud, det här är svagt. Vad heter han i Hammarby?
Kurtulus.
Kurtulus, ja. Nej, så det är som du säger, det är brist på konkurrens också, så kommer han lär väl vara högintressant.
Ja, men jag tänker även en sån som Kurtulus kan ju mycket väl vara en framtida högerback, om inte Emil Holm nu redan har gjort den till sin de kommande 15 åren typ. Men liksom så här, Hjalmar Ekdal, han är ändå 98, han född. Hien känns självskriven där. Och Lindelöf är inte så jättegammal. Men Lagerbielke kan absolut vara aktuell för trupper. Alltså, så här, jag tänker, får han inte chansen i Elfsborg, då skulle jag i alla fall... Han kan ju lätt gå utomlands. Som han, det är redan nu, tror jag. Alltså för jag har hört att det finns rätt mycket klubbar som är intresserade av honom. Kanske gå till en sån klubb, en toppklubb i Serie B, bottenlag i Serie A eller
holländska. Jag vet inte vad Elfsborg håller på med om de nu inte skulle satsa på honom.
Nej, Reisinen verkar de ju vara sugna på att sälja. Ja. Men om de ska få någonting för honom.
Så Holmén är ju... Jag tycker inte han har varit jättebra sen han kom tillbaka.
Nej, men han är ändå ett så pass stort namn i Elfsborg framförallt. Men även i svensk fotboll att...
Ja. Han och Lagerbielke hade ju varit perfekta bredvid varandra.
Ja, jo, det tycker jag med.
Så att de
kompletterar varandra
bra.
Ja, jag tycker jag håller honom väldigt, väldigt högt.
Ja, jag håller med dig. Det är kul att vi är eniga.
För en gångs skull.
Nej, det ska vi inte säga.
Nej, vi är eniga.
Jag tycker vi är eniga. Nej, inte i podden i alla fall. Vänsterbacken och Jakob. Det är ju en... jag vet inte. Jag tycker det här är också en väldigt spännande spelare. Många som såklart vet vem det är. Speciellt de som följer allsvenskan. Det är i alla fall Jetmir Haliti. Egentligen så skulle väl kanske du berätta lite mer om honom. För du borde ju ha superkoll på honom. Jag vet bara att det är en spelare som Andreas Brännström har sagt kan spela på i princip vilken position som helst. Nu har han väl inte riktigt fått visa det i Mjällby.
Han har ändå lirat inom mitt fält också.
Ja, han har fått göra det.
Han gjorde ju den någon match där när någon av Gustavssonarna var borta. Mm. Jag minns inte vem det var faktiskt. Men då lirade han lite inom mitt fält och gjorde det ju rätt bra.
Det verkar som att Andreas Brännström kan få ut max av den här killen också. De var väl först i Jönköping Södra med varandra, va? Där kom väl Haliti fram och Brännan har ju sagt det att han sa det här, tog Nederländerna som ett exempel då, alltså hade Jetmir Haliti kommit från till exempel då Nederländerna så hade han varit en storspelare idag, för att han har så brutalt mycket talang, speciellt åt det fysiska, han är väl en av allsvenskans snabbaste spelare liksom, så då hade han förädlats på ett mycket bättre sätt.
Ja, men han hade varit perfekt att komma fram i holländska ligan, för han är så snabb, han är så pass bra med boll och han klarar av det här individuella. Alltså i holländska ligan så är det ju bara skitförsvar. Det blir alltså otroligt mycket mål. Men om en försvar, framförallt mittback, visar de fysiska attributen som han har och det spelet med boll, så hade han lätt spelat i alltså en riktigt stor klubb i Holland eller utomlands.
Det finns ju en anledning till att Bränna säger att han kan spela på så många positioner. Det ser man ju också i spelet. Det är flera gånger då, han är ju otroligt på att ta fram bollen som mittback. Och i en trebackslinje där man har Moros Gracia och Krishak som kanske inte är de liksom bästa mittbackarna på att ta fram bollen, så är ju han lite ovärderlig i princip. Och det jag ville prata om också är att han kommer ju komma tillbaka till Brännan nu, trots att Brännan har lämnat Mjällby. Och han kommer tillbaka till AIK då.
Jag tror det blev perfekt. För AIK hade väl frågat Brännan under säsongen. Typ, hur får du ut så mycket av Haliti? För han var ju inte lyckad i AIK. Han var ju skadad väldigt mycket. Ja. Hur får du ut så mycket? Och då sa han väl bara att men man måste träna honom individuellt. Alltså, han måste få ett eget kostprogram eller träningsprogram. Någonting av det. För att han ska liksom så här maximera sin fysik och sitt spel helt enkelt. Och det tror jag blir helt perfekt. I en sån stor klubb med Brännan som tränare så tror jag det blir helt perfekt.
Jag tycker att AIK ser... Nu fick ju Jurelius, han avgick ju idag eller om det var igår.
Eller om han fick kicken.
Han fick lämna AIK i alla fall. Jag vet inte alls. Jag håller inte på AIK så jag har ju väldigt dålig koll på vad det exakt innebär. Men i övrigt så tycker jag att AIK ser extremt intressant ut till nästa säsong.
Ja, de behöver sen kommer det komma in. Men de behöver väl några till nu verkar ju...
Någon som ersätter Larsson till exempel.
Ja, exakt. Och liksom Lustig om Joe Mendes klarar den rollen. Men också att de behöver kanske in någon mittfältare till om Yasin Ayari eller Bilal Hussein försvinner där.
Men den trebackslinjen med Milosevic, Papagiannopoulos och Jetmir Haliti, Samuel Brolin bakom och...
eller Kristoffer Nordfeldt.
Ja, eller Kristoffer Nordfeldt också såklart. Någon av dem kommer ju uppenbarligen behöva röra på sig och den lär ju typ inte vilja vara kvar då tror jag. Men jag tycker att AIK hade gjort rätt i att satsa på fortsätta satsa på Samuel Brolin, för han är så pass bra.
Ja, men det verkar ju Nordfeldt känns ju rätt så självskriven där. Det ryktas ju att Brolin ska gå till Malmö eller utomlands. Ja. Så liksom, jag vet inte vad det är sagt där, men det känns ju som att de har nästan lite för många. Likadant en sån Robin Tihi, blir han kvar?
Ja, just det,
han lär ju inte vilja bli utlånad till ett bottenlag eller alltså, sitta bänk. Liksom. Så det ska bli intressant att se vad som händer där.
Jag vill bara säga det, och sen Erik Otieno som, om han nu blir kvar, man vet ju inte, han ryktas väl bort hela tiden. Ja. Men han som en wingback, och då Joe Mendes som höger wingback. Det tycker jag, alltså det är en helt brutal stark backlinje med målvakt inkluderad.
Och sen JG med en hel försäsong kanske komma frisk in i säsongen.
Och så en till spelare på topp som vi kanske kommer in på senare.
Ja, exakt. Ja. Och då tar vi oss vidare till elvans mittfält och vi börjar som vanligt till höger. Och där har vi plockat ut en väldigt, även det är en spännande spelare som jag tycker imponerade väldigt mycket framförallt under hösten. Och det är Elfsborgs Alexander Bernardsson, en lite late bloomer, gjorde ju debut i Superettan så sent som 2019 och han är född 1998, så det är ändå lite anmärkningsvärt om man ska säga. Han värvade sedan till Elfsborg och ja, han imponerade stort på mig i alla fall redan förra säsongen.
Ja, precis. Jag kommer ihåg när jag var på Guldfågeln Arena här och såg Alexander Bernardsson mot Kalmar FF. Tyckte han stod ut från mängden. Hans problem är ju att han är skadad hela tiden. Mm. Och han har ju den kroppstypen, lite den här Jetmir har lite kroppen, att han är ganska gänglig, smal liksom, men också ganska explosiv. Och det brukar ju vara den typen av spelare som går skadade. Alltså Haaland har ju också lite den typen av kropp.
Han är ju kanske lite mer byggd eller om man ska säga.
Ja, precis. Ja. Men det är ganska explosiva spelare som är smala och även ganska långa. Men jag tycker han är otroligt intressant och han är alltid ett hot när man möter honom. Alltså.
Ja, verkligen. Och sen har han ju ett otroligt bra skott med, tycker jag. Alltså, man ser ju vilket otroligt tryck han har i sina skott. Det är ju alltid farligt så fort han är på offensiv plan i stort sett. För han kan lossa med både höger och vänster och från i stort sett alla vinklar, känns det som. Så det är verkligen någonting som har imponerat på mig. Och det känns som att han har blivit betydligt bättre på det också sedan förra säsongen. Det här var mer liksom så här utmana och kombinationsspel med tanke på att det var det spelet Elfsborg spelade mer.
Alltså när jag såg honom spela första gången, det var ju inte på Guldfågeln Arena, det var säkert någon match tidigare, jag kommer inte ihåg. Men då, alltså jag trodde han var mer en hårt jobbande ytter. Vilket jag tycker att han är. Nu kollar inte jag alla Elfsborgs matcher, men jag uppfattade honom som en ganska hårt jobbande ytter. Men som också har det här offensiven i sig. Och som du säger, han har ett väldigt bra skott, han är explosiv och har alltså, oerhört bra teknik för sin längd. Han har ju liksom väldigt många kvaliteter som Jesper Karlsson hade. Också väldigt tekniskt, väldigt bra skott. Men de är ju fasigen två helt olika yttrar på något sätt ändå.
Ja, exakt. Verkligen. Och han har kontakt över 2024, så jag tror att han blir nog kvar ens på kanske ett år till. Med tanke på att han inte har fått riktigt så här en hel säsong att visa vilken högsta nivå han har. Men det känns som att där finns det ett läge för Elfsborg att casha in ordentligt. Det känns som typ att han följer en sån som Rasmus Alm till MLS eller någonting. Ja. Känns som en perfekt sån värvning.
Det är synd att han inte är, alltså han är ju ingen riktigt talang, vad sa du, 98 var han. Ja. Och om man återigen ska jämföra med Jesper Karlsson, så Jesper Karlsson lämnade ju för 2 år sedan. Då var han 22. Det känns som en väldigt bra, då är han inte för ung typ som Viljot Svedberg. Han är ju en supertalang också. Ja, han känns inte riktigt färdig. Nej. Jesper Karlsson var väldigt färdig när han lämnade Elfsborg och Allsvenskan, vilket man ser också i hans...
Han tog också ett klokt beslut, liksom, såhär, nu ska vi inte snacka om Jesper Karlsson. Men liksom, såhär, han hade intresse från United och sådana klubbar, men det hade nog blivit, det var ju redan i Falkenberg, han hade intresse där. Det hade ju blivit såhär, spela i akademi eller spela i U21 kanske. Men han gick i en perfekt ålder. Bernardsson är kanske...
Det är det som är grejen, liksom, att han är kanske något år för gammalt. Det är
ett lite för stort steg, om man ska säga. Om han är, alltså han är jävligt bra just nu. Ja. Men han är ändå 24. Det kanske blir...
Jag tänker mer på cashen han får in. Alltså de får ju såklart mer... Sen är nog Jesper Karlsson också en mer attraktiv... Han är ju en mer attraktiv spelartyp. För att han är lite mindre, också väldigt explosiv. Men lite annorlunda. Bernardsson, ja men 24 år gammal. Det är egentligen ingen ålder för fotbollsspelare. Men det är inte heller den här riktiga talangförsäljningen.
Och sen är det en spelare inte pratar så mycket om. Känner jag i alla fall.
Alltså, ingen hype kring honom alls.
Nej, men det känns som det var mycket snack om så här Ondrejka inför säsongen. Och mycket snack om Jeppe Ockels. Men alltså, och Rasmus Alm för den delen. Men Bernardsson är liksom, ja men kanske i och med att han kom fram så pass gammal, eller man ska säga, det gjorde väl Alm också där, men att folk glömmer av honom lite. Men jag tycker han har gjort väldigt bra, alltså här under hösten framförallt.
Du vet, han rent visuellt, och så, alltså han är en lång gänglig ytter. De andra tre du räknar upp är ju ändå, men Rasmus Alm är ju alltså en väldigt klassisk, kort, väldigt, alltså låg tyngdpunkt, bra balans spelare. De andra två är ju liksom också lite kortare, också mer klassiska typer av yttrar, är liksom en tremananfall. Men som du säger, det har pratats väldigt mycket om Ondrejka, väldigt mycket om Ockels, så mycket har ju Elfsborg inte fått ut av någon två, utan det är ju faktiskt Rasmus Alm och Bernardsson som har levererat mest den här säsongen. Det tycker jag är intressant.
Ja, det är kul att se också.
Ja, men vi går över till inne mitt nummer ett då, Jakob. Sen återigen, alltså, om du har varit inne och tjuvkikat på mina spelare så är det väl ändå en spelare som faller dig i smaken väldigt väl. Det är Abdulsalam Magashi, en spelare som... Ja, men vi pratade om Värnamos otroligt imponerande säsong. Och vi pratade också om att trots att det är Antonsson som har stått för alla mål i princip, eller majoriteten av dem, så har det funnits bra leverans bakom honom. Här är det verkligen ett prima exempel på en spelare som behövs i ett lag för att hålla ihop i defensiven, men också för att faktiskt kunna göra, kanske inte liksom den avgörande assisten, men alltså en bolltransportör,
en riktig box-till-box.
Ja, men precis, av rang, otroligt fysisk. Ja, men jag gillar det, just den här att han har väldigt mycket fart när han tar fram bollen. Många hockeyassist känner jag rent spontant att han har fått den här säsongen. Ja. Att han spelar ut den till...
en wingback eller någonting. Ja, men precis. Och sen ett inlägg på Antonsson.
Ja, precis. Mm. Jag kan tänka mig att Kim Hellberg är oerhört förtjust i Magashi. Och nu är väl han klar för AIK. Det är ju alltså jättebra ersättare till Sebastian Larsson.
Ja, exakt. Ja, det är det ju verkligen.
För han är ju också en riktig slitvarg. Sen kanske han inte har fötterna Magashi riktigt som Larsson har. Men...
Nej, men vem har det? Men det blir ju verkligen en perfekt värvning där. Och det är ju klart att han lämnar Värnamo. Mm. Det är ju officiellt. Mm. Och,
utgående kontrakt, eller?
Mm. Mm. Och det är väl inte mer än rätt egentligen. Nej. Alltså med tanke på hur bra han har varit. Och han, AIK blev väl ett väldigt bra steg. Alltså så här, en topp-topp-klubb i allsvenskan eller utomlands hade jag rent spontant sagt. För han har verkligen stuckit ut så mycket. Och vet du vilken klubb han lämnade innan han kom till Värnamo?
Kristianstad.
Exakt. Ja, det blir lite Kristianstad-avsnitt detta.
Ja, det får det vara.
Fotbollsfabriken.
Ja, men det är ju helt den nya.
Ja.
Nej, men det är ju superintressant. Vilka är det mer? Det är Netabay också som har varit.
Ja, och Sebastian Anasi.
Och Sebastian Anasi, precis. Ja. Nej, det är spännande. Och Magashi är en oerhört spännande spelare. Och återigen, skulle han gå till AIK så... Jag har ju inte supermycket för AIK som klubb och sådär, men... Fasiken var intressant att de kan bli då. Och med Brännan som tränare, alltså,
känns man kan passa under Brännan.
Det känns verkligen
kan göra allt på plan.
Precis. Och, ja, men,
han är väl en tränarens dröm helt enkelt.
Extremt
bara
lojal liksom. Spelare.
Ja, verkligen.
Ja, men nog om Magashi, vi går över till din mittfältare då.
Ja, exakt. Ja, återigen, ett rätt svårt val här. Jag vet att du inte stöttar mig i detta.
Nej, men det var det. Det är precis vad det är.
Ja, nej, men jag har tagit dit Hugo Larsson i Malmö. Och... han är en väldigt tilltalande spelartyp, för mig i alla fall. Han är en sån riktig balansspelare som är bra på att vårda boll, transportera boll och även bra på att ta sig ur trånga situationer, alltså nere på defensiv planhalva.
Mm.
Och det är ju väldigt viktigt i den moderna fotbollen. Till exempel en sån som Frenkie de Jong, nu är inte Hugo Larsson så bra, men han kan bli kanske. Och han är otroligt viktig redan nu för Malmö, och framförallt nu när Malmö var så dåliga som de faktiskt var. Och han vann ju pris som årets unga spelare på Allsvenskan Stora Pris. Och det säger väl något, även om det går att debattera om att kanske en sån som Yassin Ayari skulle haft det. Men det säger ändå någonting om hur otroligt högt aktad han är. Och han är ju bara född 04, vilket tyder på att han verkligen har framtiden för sig. Signade ju långt med Malmö. Och det är en sån spelare som jag verkligen tror kommer... blomma extra mycket under Rydström om man nu får chansen. Det beror ju på lite hur mycket Malmö bygger om och så vidare under Rydströms ledning. Men det känns som en spelare som passar Rydströms filosofi väldigt bra, och det känns som att detta är också en spelare som Sverige behöver i framtiden. En riktigt bra bolltrygg mittfältare, inom mittfältare. För det har vi inte riktigt haft de senaste åren, känner jag. Kristoffer Olsson, det gick ut för väldigt snabbt där. Albin Ekdal är väl inte riktigt den typen. Och sen, ja, Kajust är väl inte heller riktigt den typen. Svanberg spelar mer som ytter. Och alltså, det känns som att vi behöver riktigt bolltrygga inomhusfältare. För det har vi inte riktigt haft. Och ja, han har varit på storklubbars radar redan. Bland annat Chelseas radar. Men jag tror det är klokt av honom att han signade nytt. Och att han stannar och får lite seniorerfarenhet.
Hur gammal är han? Är han 03?
04.
Okej, okay. Ja, men det är klart. Det är 18 år gammal. Det är ju... Alltså han har väl varit framstående i Malmö FF den här säsongen, som ändå har gjort det.
Och sen, alltså så här, det är lite så här, han behöver göra mer poäng, tror jag, för att det ska bli, alltså för att det ska leda riktigt, riktigt långt. För han är inte en sån Rodri-typ att han bara står och fördelar nere i egen backlinje, utan han är ändå lite offensiv. Men jag känner att det kommer om man är så ung. Och alltså just den här klokheten att han inte tar liksom det här Viljot steget till exempel till Celta Vigo, utan att han stannar ett år, kanske två år till. Och på så sätt får också Malmö in troligtvis rätt bra pengar för honom.
Ja, alltså jag har bara lite svårt att placera in honom vad han är för, alltså vad han är för typ av mittfältare. Är han en mer bolltrygg spelare, eller är han, som du säger, har han liksom någon chans att kanske bli en poängspelare som, jag ser inte att han ska bli lika bra som Christiansen är, men en sån spelare som ändå kanske kan göra en 7-8 mål och 7-8 assist per säsong.
Ja, 7-8 mål tror jag inte han kommer göra. Nej, i alla fall inte innan han lämnar.
Nej, men jag tänker om du pratar om att han måste bli en bättre poängspelare, jo, så måste han väl kanske komma upp i...
Sen visar han det lite i slutet av säsongen. Han gjorde ett par assist och så, och han gjorde väl något mål, tror jag. Ett mål kanske.
Ja.
Och det är väl en bra utveckling. Men jag tror inte han blir någon Christiansen typ. Han är väl snarare en mobil sexa kanske. Mm.
Alltså, ja, jag menar inte att han skulle bli precis som Christiansen. Men ta honom alltså, som exempel på en poäng.
Ja, nej, men det tror jag inte han kommer att bli. I alla fall innan han lämnar Allsvenskan. Men han är väl mer, alltså lite av ett nav, en motor i ett lag. Och det är väl någonting som alla lag behöver egentligen. Och, ja, men till exempel Sverige i framtiden. Det, nu blev det tjat om det kanske. Men det är någonting som vi har saknat och svensk fotboll överlag har saknat under rätt lång tid skulle jag säga.
Ja, det är, jag tänker absolut inte säga att det kommer bli spännande att se honom under er nya tränare, för det tycker jag verkligen inte. Men det kommer nog snarare bli kanske spännande att se om han får spela. För att det...
Ja, det blev lite så här. Sen så ska Levicki tillbaka, Siby ska tillbaka. Som precis. Är lite den rollen som Larsson har spelat. Han är kanske lite offensiv.
Lämnar Erdal Rakip eller?
Ja, han är borta.
Det är väl skönt, det är en trist spelare.
Ja, han gjorde inte så jättemycket.
Han ska inte vara, jag tycker inte Malmö ska... jag tycker inte de behöver den typen. Han är lite för mycket, jag vet inte, städig och anonym.
Ja, jo, men så är det väl lite. Alltså så här, om man ska dominera boll så är väl kanske den spelartypen inte optimal. Sen så har han gjort väldigt mycket i klubben. Nej, det är väl inte den spelare jag kommer sakna mest kanske.
Nej, vi får se, vi får se. Som sagt, jag har ju följt den här tränaren i 3-4 år och vet ju att han vill ju spela på ett väldigt speciellt sätt. Och jag har faktiskt ingen aning om Hugo Larsson kommer passa in i hans spelstil riktigt. Men vi får se, helt enkelt. Jag går över till vänstermitten, Jakob. Jag vill börja med att fråga dig. Blev du överraskad över att jag skrev ner namnet Gustav Norlin?
Ja, du har skrivit Allsvenskans mest underskattade spelare.
Med lång jävla
marginal. Det kanske
han
är, men jag tycker inte han är så jättebra.
Nej, men alltså, så här, om vi ska prata om mittfältare som... Nu har ju han förvisso spelat en del typ släpande forward bakom Marcus Berg. Men han är ju ändå, ja men, till att börja med så är han extremt användbar. För han kan spela överallt i princip.
Jo, det är han. Men jag ser inte honom...
10 plus 6.
Jo, absolut. Det är jättebra.
Ingen
brott
för honom.
Nej, jag vet. Det är jättebra. Ja. Men det jag känner med Norlin är att han är väl primärt ytter, får man väl ändå säga.
Ja, ja, men det, vi har ju honom som vänster mitt.
Men han har väl inga riktiga spetsegenskaper som yttrar.
Nej.
Alltså han är inte jättesnabb, han är inte teknisk.
Nej.
Han har inget jätteskott.
Nej. Men han gör 10 plus 6 som en allround-spelare.
Jo,
då
exakt.
Har man en ganska bra spets på poängskörden.
Ja, jo, men han är så, ja, han kan förstå rätt. Det.
Ja, 10, oh, jag vet inte. Ah, jag vet inte. Vi sa förut att vi håller med varandra väldigt mycket. I det här fallet håller jag verkligen inte med dig.
Statistiken ljuger inte. Det säger jag inte. Alltså, så här, det är jättebra. Och det är sjukt att ingen pratar mer om honom med tanke på att han ändå gör 16 poäng. Men Gustavo Norlinch.
Ja, hade han hetat Gustavo Norlinch så hade han gått för, jag ska inte, 20 miljoner från Allsvenskan. Och han hade varit namnet på alla släppar.
Ja.
Det är för att han heter Gustav Norlin, har ett välkammat hår, spelar som en ganska tråkig, eller säga, har en ganska tillintetsägande spelstil. Men han gör 10 plus 6, Jakob, och är inte ens start under hela säsongen. Jag tänker inte bli upprörd över när jag pratar om Gustav Norlin.
Men
jag tycker på riktigt att jag tycker verkligen att det snackas för lite om honom i media och jag vet inte, mellan oss också på något sätt.
Jag ser här hur det har varvat igång. Vi har ju några korta anteckningar här i ett gemensamt dokument.
Passivt aggressivt.
så vi vet vilka spelare vi ska prata om. Och Albin har ju då skrivit det här, Gustavo Nolinch, han kostar 20 miljoner. Och sen under det har han skrivit Blåvitts bästa spelare före Marcus Berg.
Ja, det tycker jag.
Ja, jag ser du har varvat igång allt eftersom. Ja.
Han hade ju ett eller dåligt år förra säsongen när han kom till Blåvitt. Gjorde typ ett mål bara. Nu är inte, uppenbarligen så är inte så hans viktigaste liksom egenskap att göra mål. Han är ju ingen målskytt. Han gjorde inte så mål förra säsongen. Han gjorde en assist på 23 matcher. Det är ju inte tillräckligt bra. Men innan det så spelade han 28 matcher för Varberg. 5+5. Och det var ju Varbergs första. Men det var ju Varbergs första år i Allsvenskan. Och i år gör han 10+6. Alltså den säsongen Hugo Larsson gör 10+6, Jakob. Då lovar jag att då ger
ja,
jag dig.
Ja, men han är ytter typ anfallare. Hugo Larsson är sittande mittfältare.
Ja, en ytter typ anfallare helt utan avslutsförmåga eller någon slags näsa för mål som ändå gör 10+6.
Ja, men näsa för man mål har han kanske. Ja, ja, han kanske. Han stod ju rätt till
ja.
Den.
Ja, ja, ja. Ja. Jag tycker att Gustav Norlin, han är grym. Och som sagt, vi brukar ju skämta om det att så här, ja, men en spelare har något jättesupervanligt namn, då är det 5 miljoner. Har han en brittiskt klingande namn, ja, men då är det 25 miljoner. Alltså ja. i England,
ja.
Det här, det är exakt samma sak här. Gustav Norlin säljer inte. Han hade behövt byta namn.
Mm. Ja, jo, det är sant. Han behöver gifta om sig till typ Da Silva.
Gustav Da Silva Norlange.
Ja.
Nej, det flög inte. Marcus Berg gjorde 13+6. Han gör ju mer än fler poäng än Gustav Norlin gör. Bara dock 3 mål fler än Gustav Norlin.
Ja,
lika många sist. Så, ja, jag vet inte. Jag tycker
jo,
att
men
jag
det är
sagt
en underskattad spelare, det är helt klart. Men jag ser inte riktigt, så här, jag vet inte hur gammal han är. Han är
25 över 20, va?
Ja. Och liksom så här, jag ser inte riktigt var ska han gå? Alltså så här.
Nej, jag vet inte. Jag hade kunnat se honom i Kalmar FF. Jag ska inte prata så mycket om honom.
Men ja, lönemässig downgrade i alla fall. Det tror jag inte han går.
Nej, precis. Men vad, nej.
Så,
nej.
Alltså så här, men jag ser inte var utomlands.
Nej, jag vet inte.
Nej, så det är väl lite mer det. Jag tycker inte han är så spännande.
Det är det jag menar, att det pratas inte någonting om honom.
Nej,
hade det pratats om honom som en spelare som gör 10+6, då hade det varit flera liksom kreti uppledare. Han är 25 år,
ja.
97, så att han, precis som Bernardsson, så, ja, men han är ju inte, han är ganska långt ifrån från någon slags talang, och han bör väl lämna Sverige. Jag vet inte, ska Göteborg få någon som helst peng för honom? Som, jag håller med dig, de kommer inte få det säkert. Men då måste han ju börja röra på sig nu liksom.
Ja, men det är det jag med tänker. Alltså, och sen, ja, 10+6 är jättebra. Det är inte det jag säger. Men ja, jag har bara dålig koll på hans spetsegenskap.
Ja, nej, jag håller med dig, Jag har också lite svårt för det. Men det får mig bara att bli ännu mer imponerad av siffrorna.
Ja, så kan du lugna ner dig nu.
Ja.
Då går vi vidare till den sista lagdelen, och det är som vanligt anfallet. Och
den roligaste lagdelen.
Ja, men det är det väl. Vi har två roliga spelare,
ja,
det får man ändå säga.
Gustav
Norlin är vi klara med.
Ja.
För alltid.
Ja,
den här
för det är sista gången vi nämner honom.
Ja. Nej, men den första spelaren vi har tagit ut här är ju Ibrahim Sadiq i Häcken. Hade du bara koll på honom i första säsongen?
Nej, jag brukar ju dessutom alltid kalla honom för Omar Sadiq.
Ja, det är lite konstigt.
Jag har lite bättre koll på Omar Sadiq, som dock är skadad just nu, va?
Ja, det är han.
Så bra koll har jag. Men nej, jag har ingen som helst koll på Ibrahim Sadiq. Han är väl från Ghana, va?
Ja.
Och vi vet ju att Allsvenskan har ju de senaste 20 åren haft väldigt bra liksom utväxling på sina scoutade afrikanska spelare. Häcken, ja, de hade ju han Nasir Mohammed som också var ghanan, va? Men jag, av det jag har sett av Ibrahim Sadiq den här säsongen, får han stanna så kan han absolut vara en av Allsvenskans bästa spelare nästa säsong.
Han är ju från Right to Dream.
Ja, såklart.
Men inte en Gotia-värvning som jag förstår det. I alla fall inte till Häcken.
Nej,
han kom från Nordsjälland senast.
Okay.
Inför säsongen. Och har ju gjort 19 matcher, 7 mål. Och majoriteten av matcherna är ju här på hösten. Han kom ju från ingenstans. Från början var ju Uddenäs given, tokgiven. Men sen tappade han formen där i somras någon gång. Ibrahim Sadiq kom in och har ju gjort otroligt bra där ute. Han gjorde ju många viktiga mål och viktiga assist här i slutet. Var ju inne i ett otroligt målstim där när Jeremejeff var avstängd och hade väl någon skada.
Tappade form. Ja, men jag tänkte
säga tappade form också för den
alltså,
där. Ja.
Alltså, jag vet inte hur många assist Sadiq står på, men liksom parallellt med att Sadiq kom in i elvan och blev en given spelare sig de sista 7 matcherna så tappade också Jeremejeff formen. Jag tycker att det gör en liten orättvis spegling av Ibrahim Sadiqs liksom statistik den här säsongen. Återigen, jag vet inte, han gjorde 7 mål, jag vet inte exakt hur många assist, jag kan kolla upp det. Men hade han startat i början av säsongen när Jeremejeff får in i den här galna liksom, poängformen, då hade han kunnat, jag vet inte, han hade kunnat göra 2-siffrigt i assist.
Och 2-siffrigt i mål också, om han hade fått spela hela säsongen.
Ja, precis.
För det jag kände, återigen, var vi och kollade när Kalmar mötte Häcken.
Precis, jag tänkte upp det.
Och jag kände, alltså vi hade ju Ibrahim Sadiq på vår sida, om man ska säga, i första halvlek. Och varenda gång han fick bollen så blev det farligt. Alltså det var bara att slå ut den på högerkant så löste han det. Han gick höger, han gick vänster, han kan skjuta med båda fötterna typ lika bra. Han har rätt bra inläggsfot, bra avslut med båda fötterna ska jag också tillägga. Även alltså, fysiskt, både väldigt snabb och väldigt stark, trots att han inte är jättestor.
Han är ganska liten till och med.
Ja, exakt. Men alltså, så här, och just den här mångsidigheten i offensiven är ju väldigt attraktiv för internationella klubbar.
Ja, och en så jäkla tydlig spetsegenskap i hans löpastighet. Han är ju otroligt snabb, otroligt kvick. Och blandar det med vad han verkar ha, en ganska bra slutprodukt, så det kan ju få, alltså han har ju garanterat ögonen på sig, jag har inte hört något sånt konkret rykte än, men han har garanterat ögonen på sig från utlandet och han har varit i Nordsjälland också, så att det är ju klart att han...
Det känns väl som att han och Jeremejeff är två av de spelarna som bör ha flest ögon på sig.
Precis.
Framförallt Sadiq med potentialen där.
Ja, han är 0-0, gjorde 7 plus 4 den här säsongen. Och som sagt spelade väl mest när Jeremejeff kanske inte riktigt var i sin liksom vår- och sommarform.
Nej, exakt.
Så vi, ja, det är Jag håller med, det här är en otroligt intressant spel som det egentligen också pratas lite för lite om. Jag tycker nästan att det gör det.
Alltså, det var ju lite snack där när han gjorde alla de här målen. Ja. Men nu efter säsongen har det inte varit något snack alls i stort sett. Vad jag har hört i alla fall. Och innan dess så var det ju inte heller av förklarliga skäl. Men både han och Romeo, om man ska säga det, kom in lite alltså från ingenstans i somras och fick spela mycket. Och jag tycker båda de gjorde det väldigt bra. Men framförallt Sadiq som var direkt matchavgörande flera gånger. Och de kanske hade vunnit guldet ändå efter den fina våren och de andra lagen som började hacka på slutet. Men alltså, han var ju verkligen bidragande till att det blev så komfortabelt till sist. Att de kunde säkra det redan mot Göteborg.
Sanna gick skadad också, va? Gjorde han inte det? På slutet av, av säsongen.
Ja, exakt.
Han kom ju in perfekt. Då sa vi han... Olden Larsen hette han också, va, som var på andra kant. Alltså de gjorde verkligen ett helombyte med yttrar. Från
och Leo Bengtsson också.
Just det. Och som sagt, att han kunde komma in så snabbt och akklimatisera sig så tidigt och tydligt visar också på att han är ju så klippt och skuren för en liksom 4-3-3.
Ja, verkligen. Och alltså... Det var väl också det som kanske gjorde, för Jeremejeff hackade ju lite i slutet och, eller hade inte samma snuskiga målform i slutet.
Nej.
Men just att de fördelade, det var väl det som blev avgörande till sist. Att Olden Larsen kom in, Turgott kom in och gjorde några mål, Sadiq kom in och gjorde några mål. Alltså att de hittade fördelning istället för att Jeremejeff ska göra 3 per match typ. Alltså det är väl det som gör, för ingen åker hålla det snittet Jeremejeff hade första halvan.
Det är ju en sjuk säsong de har. Alltså det är ju verkligen, säg 2/3 där Jeremejeff totalt spottar in mål. Och sen kommer jag ihåg att det var väldigt mycket snack om att han hade gjort typ, inte vet jag, 17 mål. Och så har han liksom Helsingborg, säg Sundsvall och så någon mer.
I fantasy-kretsar var det ju mycket snack.
Men såklart i fantasy. Ja. Men jag tänkte, inte bara fantasy utan...
men jag kommer ihåg, han låg ju nästan uppe i... Fan vad det var nästan 2 mål per match ett tag.
Ja, men,
alltså ändå efter typ så här 8-9 matcher kanske.
Precis.
Och då tänkte jag, alltså hur länge, och sen höll det ju ändå i 5-6 matcher till kanske.
Men det var det jag tänkte säga, att så här, 2/3 av säsongen så gjorde Jeremejeff de här, alltså höll han det där galna målsnittet. Sen så kom det ju han blev skadad lite, han drog något rött kort, det var väl förvisso i den näst sista eller tredje sista matchen.
Ja,
men då tog ju de här, ja, men Ibrahim Sadiq över, och Olden Larsen tog ju också över.
Och Turgot
också, ja, såklart. Så,
och mittfältet, Rygaard till exempel, steppade upp och började göra poäng igen. Efter en lite, alltså han är lite trögt där i mitten, men han steppade verkligen upp, till exempel mot Göteborg, där han gör två mål. Och nej, verkligen, big up till Häcken. Och det ska bli spännande att se hur det går i Europakvalet nästa säsong, beroende på hur många de får behålla.
Precis,
det känns som att spelarna kan ju vara rätt så sugna på att vilja kvala där, känner
jag. Jag tror också det. Alltså,
Jeremejeff köper jag att han kanske lämnar. Det är väl lite så här, det är inte sista chansen, jag vet inte. Men alltså, han är ju ändå inte purung. Och, men mittfältarna, Rygaard har väl sagt att han stannar, och Gustafsson, han har dött, tror de har kommit hem för att vara kvar ett tag i alla fall.
Ja, någon säsong till kanske. De är inte heller jättegamla.
Simon måste väl stanna, han har bara varit hemma ett halvår. Samuel har varit hemma lite längre.
Ja, och, men han har varit hemma ett år då.
Ja, ungefär. Exakt.
Eller en säsong i alla fall.
Men liksom så här, Samuel Gustafsson blir uttagen i landslaget. Alltså det tyder väl ändå på att Janne ser dem.
Även om han gjorde det ju fantastiskt bra i sin debut.
Ja, verkligen. Janne var ju helt lyrisk. Och ja, nej, men det är kul att ett lag, det känns som att det är en av de bästa vinnarna vi har haft på väldigt många år. Alltså som, spelmässigt.
Ja, och det utöver liksom Malmö då, som har prenumerererat på den där, eller inte direkt Champions League-platsen, men Champions League-kvalplatsen. Du vet, när Djurgården vann, det, liksom, de var väl inte speciellt nära på att ta sig till Champions League.
Och liksom så här,
nu känns det faktiskt som att vi har ett lag som, jag säger inte att de kommer gå till Champions League, men som ändå faktiskt kan göra det de helt okej.
Okay. De har chans. Det känns som att de kommer styra matcherna mot de här Dinamo Tbilisi eller någonting. Vilka man nu får möta. Torshavn.
Levski, liksom. Sofia.
Ja, exakt. Nej, men alltså så här, att det är ändå motstånd som kommer passa Häcken bra också. Och inte omöjligt att det blir ett europeiskt gruppspel. Det
blir spännande. Nej, precis. Det kan ju bli Europa
någon
League
form,
också, kanske.
Eller Conference League till
och med. Ja, precis. Det blir väldigt intressant att se vad de värvar in också. För att Högmo har ju fått alltså galen träff på värvningarna.
Per Messias Högmo.
Ja, precis. Vad heter
Martin Eriksson.
Martin Eriksson också, verkar ju ha full koll.
Och var ju en fantastisk spelare på sin tid, men har ju gjort det väldigt bra nu. Tar in helt rätt spelare och allting klickar, känns det som.
Ja, alltså, precis.
Och hittar mycket ungt. De är ju inte en så gammal trupp ändå. Alltså, så här,
ja, det är väl,
ja, de har väl en del. Men liksom så här, får de behålla Lund och Fredriksson, ytterbackarna där, blir också intressant.
Hovland heter han, var mittbacken också.
Exakt. Och Hammar lär väl stanna, känner jag. Han var så otroligt glad när de vann, så det har väl varit konstigt. Och sen, ja, än så länge är det väl bara klart att de tappar Friberg. Och han spelar inte så mycket.
Nej,
så.
Precis. Ja, det blir spännande att se. Vi går över till elvans sista spelare då, Jakob. Och på tal om spännande, så det här är ju, av någon anledning så har jag bara totalt fastnat för den här killen. Jag vet inte, jag har fått någon konstig dille på honom. Ingen aning varför egentligen.
Men det är för att vi har gibbat om det.
Ja, jag fick någon kärlek för honom när jag såg honom spela i somras och under hösten.
Ja.
Och så han har de här gigantiska låren, han är liksom någon slags, han är definitionen av en center tank liksom. Han hade varit älskad i engelska ligan på 80-90-talet, känns det som, för han bara kör.
Eller i typ League One.
Ja, League One, precis. Det är Omar Faraj.
Omar fucking Faraj har du skrivit.
Ja, det har jag skrivit ner, men jag tänkte bara säga Omar Faraj.
Ja,
men det är Omar fucking Faraj är det. för detta Degerforsanfallaren då.
Ja.
Han blev ju värvad till AIK. Gjorde ju bara en halv säsong i Degerfors. Men är ju en av de här tre spelarna som vi redan har nämnt från Degerfors 11. Men tillsammans med Rasmus Hörqvist till exempel. Som har bidragit brutalt mycket för att rädda kvar Degerfors den här säsongen. Han måste ju vara älskad i Bruksklubben, eller vad man ska kalla det för. Vi har ju diskuterat honom lite, som sagt. Och du är väl inte lika lyrisk över honom som jag är?
Alltså, jag tycker han är bra. Men det jag vill att han ska utveckla är sitt avslut.
Precis,
för han kommer till jättemånga lägen på egen hand också. Men han behöver bli lite mer effektiv för att bli sådär riktigt spännande.
Gjorde bara 3 mål den här säsongen. Gjorde också 3 mål på 25 minuter nu senast i U21, Jakob.
Mot Azerbaijan.
Ja, det spelar ingen roll. Tyskland spelade 1-0 mot Oman för några dagar
sedan. Och så förlorade de mot Japan.
Ja, men det är du ledsen över också.
Ja, det
Jag vet inte. Jag brukar typ inte ens gilla den här typen av anfallare egentligen, som är, ja, men som kanske liksom vars huvudegenskap inte är liksom en klinisk avslut, utan som kanske snarare är en uppspelspunkt som är väldigt nyttig för laget. De brukar ju vara så roliga, men jag vet inte, jag har
han är ju en ensam cirkus.
Han är ju en ensam cirkus. Han kan göra saker på egen hand. Och jag, alltså, han och John Guidetti på topp i AIK, jag blir, det är hemskt, men jag blir jävligt sugen på att se AIK nästa år.
Ja, och sen, alltså,
under brännan, ja.
Han är också, det jag gillar med honom extra mycket är att han från minut 3 kanske i en match så ser han ut som att han har gått in, han har blivit påkörd av en lastbil. Han ser så otroligt bedrövad ut.
Ja.
Alltså, det ser ut som att han har krigat i 3 år.
Precis.
Och så ser man på klockan, jag har gått 7 minuter.
Leriga shorts.
Ja, 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 det är ju något man associerar med. Han drar ju alltid en glidtackling på uppvärmningen. Precis. Så att det ska vara riktigt ledigt.
Ja, vi får se hur han trivs med att spela på Friends gräsmatta som kanske inte brukar vara perfekt. Det är väl i och för sig inte Stora Vallas heller.
Nej.
Men jag kan verkligen se mig Omar Faraj bli en publikfavorit i AIK. Han var en favorit för mig. Jag tyckte det var jättekul. Det var väldigt kul att följa Degerfors överhuvudtaget den här säsongen. Jag ska inte säga att jag kollade alla matcher från i somras och framåt. Men den enda matchen jag inte tyckte var så kul, det var väl den hemma mot Kalmar.
Ja, och liksom så här, La Liga-erfarenheten,
ja,
då.
Ja, precis.
Typ 5-7 minuter. Ja, exakt. Levante. Ja. Fick inte chansen och de åkte ner. Tappade allt av värde. Och sen så blev det ett perfekt steg då. Mm. Och jag snackade då när han blev klar Faraj för Degerfors. Så det var ju samma veva som Bosén blev klar då. Och jag ringde då i jobbärende till Bosén för att snacka hur han kände. Och så frågade jag typ så här, kan ni vända på detta? För det var ju, han hade blivit klar för Allsvenskan och sen så blev det liksom så. Ja, blev det bara ett halvår och sen superettan. Men då sa han, nej, jag tror faktiskt vi klarade det då, Bosse igen. Nej, men så bara nämnde han då att Omar Faraj, den här nya anfallaren de hade fått in då, han var så otroligt bra.
Mm.
Alltså så här, han slaktade på träningen liksom. Han var så otroligt bra. Jag hade ju knappt hört talas om honom. Jag hade hört talas om att han var i Levante liksom.
Men talas om honom från mig kanske?
Nej, det var tidigare. Och liksom så här, han bevisar ju verkligen vilken otroligt bra spelare han är.
Mm.
Men ja, lite bättre avslut kanske. Men det är väl sånt man lär sig också i AIK.
Han är 0-2 också.
Ja.
Alltså han känns mycket äldre. I både i spelstil, attityd. Han kommer tillbaka till AIK ska vi säga. Han har varit i AIKs juniorlag och är ju en BP-produkt då också. Och han har ju lite den attityden som det verkar som att man lär sig i de här Stockholms lagen att liksom inte ta någon skit, det är ingen mjuklasspannben utan man bara kör. Det är ju sånt som brukar ta en ganska långt också, det vet jag att vi diskuterar rätt mycket. Sen vill jag också bara säga det, jag tycker att han gör ju en perfekt sejour i Degerfors. Du kan inte göra det bättre. Du kommer hem från Levante, går till Degerfors och sen, du gör ju väldigt bra. Du får till exempel de där lovorden av Bosse igen. Säkert av andra medspelare också.
Jo, ja, men det var bara för att visa. Liksom.
Och sen grejen är det. Han lämnar efter ett halvår. De hade ju säkert velat förlänga med honom. Men jag tror att det är absolut inga så här hard feelings mellan Degerfors överhuvudtaget och Omar Faraj, eftersom att han har haft så jävla stor påverkan på Degerfors, att de klarade sig den här säsongen, deras överlevnad helt enkelt. Så jag tror att Omar Faraj använder Degerfors som en liten språngbräda för att nu ta sig till AIK som ändå är liksom,
ja, men det är verkligen win-win-win-win.
Ja, det är bara, bara wins liksom.
Ja, och liksom Levante fick ut lite pengar för honom, de gick säkert plus på det.
Ja.
AIK får in och spela, så de kommer att gå plus på.
Ja.
Alltså så här, och han hade säkert kunnat kriga om en plats i Levante också. Sen vet jag inte mycket det är värt i spanska andra divisionen.
Nej.
Då är det väl lika gärna gå hem alltså, till AIK och liksom kämpa om ett SM-guld istället.
Jag vill bara säga att han gjorde 4 mål den här säsongen. Jag sa förut att han gjorde 3.
Ja.
4 mål gjorde han. Men som du säger, lite bättre målskytte kanske så kan jag tror han kan bli hur bra som helst. Så vi snackade lite tidigare om liksom svenska landslagsmän och så där. Det vet jag inte. Känns som att vi har lite högre konkurrens på anfallet.
Ja, Alexander Isak är hyfsad.
Ja, precis. Men han, någonting jag tycker vi är ganska liksom, som det råder konsensus kring här, det är väl ändå att han ska ut i Europa igen.
Ja, verkligen.
En eller två, kanske då 3 säsonger i AIK beroende på hur bra det går. Han är bara, han är 20 år gammal. Lämna om något år och liksom göra det, han kommer göra det bra i Europa.
Han är antagligen betydligt mognare än när han lämnade för Levante också.
Precis.
Han har väl bott själv, nere i Spanien.
Ja.
Och liksom fått den erfarenheten, ändå varit med och tränat med La Liga-klubb och ändå speltiden 7 minuter eller någonting. Det bryr inte jag mig jättemycket om, men han har ändå fått den erfarenheten, så det känns som att en mogen spelare som kommer till AIK också.
Nej, jag håller med dig, Jakob. Blev nog lite långa idag igen, men vad fan. Det här kan, jag hade kunnat sitta och prata om det här hur länge som helst, känner jag. Ja. Det, fan, jag älskade faktiskt Allsvenskan. Och som vi sa i början av avsnittet så blir man lite påmind av hur mycket vi ska värna om vår allsvenska fotboll. Trots att det kanske inte är den högsta kvaliteten, så ska vi i alla fall värna om all passion, alla äkta känslor. Och
kunna jubla efter ett mål.
Kunna jubla efter ett mål också. Men jag tänker också liksom rent humanitära liksom, ja, sakerna. Att du får vara här du vill
fotboll
på läktaren.
Det är fotboll.
Ja, det är fotboll. Det är väldigt nära gräsroten jämfört med väldigt många andra platser och arenor och länder som det spelas fotboll i. Och i de här mästerskapen som de slår för varje år det tidigare året i någon slags negativ klang. Men med det sagt, Jakob, så ja, om du inte har någonting mer att säga, måste ju fråga dig det.
Nej, nu är vi klara med Allsvenskan.
Nu är vi klara med Allsvenskan för år, och det är väl skönt för oss och för ni som lyssnar. Tack för oss, på återseende.
Tack.